Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Vi är mitt i september 2022 och den första inledande fasen på den internationella klubblagssäsongen är på väg att ta slut. Det är en ligahelg som återstår, sen så blir det ett landslagsuppehåll och sen så går vi liksom in i fas två. Mm. Vi har precis avslutat den andra gruppspelsomgången i Champions League. Det är torsdag när vi spelar in det här, således så får Europa League och Conference League-lagen ursäkta. Vi följer dem med intresse givetvis ikväll, men det kändes mer aktuellt att köra torsdags Toto där Champions League-bollen var färsk än att vi som förra veckan då valde att vänta in torsdagsbollen.
Absolut, sen har vi Olof Lund som kommer imorgon också som blir ett avsnitt vi släpper nästa vecka, va?
Ja, 10 dagar från nu.
Och Anders Svensson som ligger och
lurar. Det släpps om en vecka.
Ja, perfekt ju.
Det blir fint.
Det var ett jättebra avsnitt tycker jag.
Ja, det var verkligen kul.
Nu låter jag förvånad att Taco skulle vara rolig och härlig och pratglad. Men
det är väl ingenting personligt mot honom, utan det är väl mer att du har gett upp på aktiva och gamla fotbollsspelare som gäster. Det är, som du brukar uttrycka det, samma skit hela tiden.
Exakt, men det var inte Anders. Det var ett jättehärligt avsnitt som jag ser fram emot era reaktioner på.
När var senast du klev ut ur studion efter vi hade haft gästbesök och inte sa 2+?
Ja, jag kan inte ens minnas. Det var Ranegi då.
Ja, ja, och det börjar bli riktigt, riktigt länge sedan.
Ja.
Hörru du, jag antar att du har hängt med i hela den här Todd Bowley liksom, soppan som
Premier
snurrar vidare.
League.
Premier League och en All-Star-match. En All-Star-match som han bara liksom undrar, ja, men varför ska inte vi i The Premier League kunna köra en All-Star-match? Det här har du ju sett.
Ja.
Jag noterade att du igår på Twitter också uppmärksammade att skit i All-Star-matcherna. Ge oss liksom goalie wars.
Goalie wars, vilken grej alltså. Mm.
Och för er som inte har sett Thomas Twitter då, så är det alltså någonting som ser ut att vara hämtat från sent 90-tal i USA.
Mm.
Då har man dragit ihop målburarna så att det kanske är 40 meter mellan dem. 50
mindre.
Meter.
Ja, 45.
30.
Jag tror det.
Okay, 35. Mm. 35 meter mellan burarna. Och så är det målvakt a målvakt. Mano a mano. Mm. Där de då kastar målvaktsutkast mot respektive målbur. Och så är det liksom tv-räddningar uppe i kryssen.
Exakt.
Otrolig tv-sport.
Ja, otrolig tv-sport. Och det funkar också bra som livesport. I och med att det är speaker. Och det är ju verkligen goalie wars. Mm. Får ni att tänka tillbaka på de goda tiderna när robot wars gick på tv.
Just det. Far och son hade snickrat ihop någon
ja.
Liten lådbil.
Alltså vilken grej det var. Så mycket hette det Robot Wars?
Ja, det hette det.
Ja. Och så, nu ska man ju komma på vilka man hade som favorit. Jag ser ju de här robotarna framför mig. Jag kan inte komma på vad de hette. Så där får ni gärna hjälpa mig på sociala medier.
Jag kommer ihåg en Robot War bil eller vad fan man ska säga. Ja. En robot. Ja, fast vissa kändes inte speciellt robotaktigt.
De hade ju hjul och så.
Ja. Ja, men jag kommer
de
en
gick
specifik,
ju inte runt och högg.
Den var liksom gråmelerad och så var den spetsig i fronten och så hade det liksom som en plogbils den här liksom frontskopan.
Alltså den åkte ju bara skopade dem upp och ner och så hade de vunnit.
Och så slutade det ju alltid på samma sätt. Liksom pappan som tröstade lilla sonen som såg hur den här roboten de hade byggt och snickrat på i 2 år bara demolerades av motståndaren.
Liksom kom hem, det enda som ligger på köksbordet hemma är liksom post från kronofogden. Kostat en hel förmögenhet och pappa tagit tjänstledigt.
Ja, värdigheten blev kvar också på det där slagfältet. Nej, men jag tyckte det också fanns någonting i det där goalie wars med att liksom utespelarna, resten av laget, satt på bänkar mellan målen och hejade på sin målvakt.
Ja.
Ja, det var någonting fint. Men för er då som inte har hängt med, Todd Bowley, han som frontar Chelseas nya ägande, Vi har ju varit på honom här senaste tiden, inte minst i samband med att Tuchel fick gå. Graham Potter klev in. Han började prata om 4-4-3 tydligen när det läcktes ut från den här WhatsApp-gruppen. Och han ville så väldigt gärna ha Cristiano Ronaldo, för det är ju en världsstjärna. Och nu då så har han i någon amerikansk Q&A som man kunde ta del av igår då börjat prata om att ja, men det är väl klart att Premier League ska ha en All-Star-match. Nord mot syd kan dra in jättemycket pengar. Man får ju liksom till 100% känslan av att Todd Bowley har ingen aning om de enorma skillnader som råder mellan europeisk sport och i synnerhet och fotboll och amerikansk. Att det finns liksom så diametralt motsatta grundfundament i vad sporten är. Det känns ju verkligen som att han fattar inte det. Han har ingen aning om vad han har gett
in.
Finns
det ju så en helt annan typ av rivalitet i fotbollen. Jag menar, en av de största rivaliteterna i den engelska bollen är ju Manchester United mot Liverpool. Och jag menar, det är ju två nordlag då, misstänker jag att det är. Om man skulle köra på det konceptet. Och då är det spelare som spelar i rivaliserande klubbar och ja, men supporter som är upprörda och hatar. Mm. Ska de helt plötsligt spela i samma lag?
Han har ju då fått otroligt mycket spott och spe här de senaste 36 timmarna i brittisk press. Alla hånar honom, alla börjar ju liksom ja, men orda i samma tongång som jag är i nu. Att så här, vad håller den här jänkan på med? Vet han var han har hamnat? Alltså, det är så
det vet
låter.
Han ju inte.
Det finns en person här nu som har klivit ut och ställt sig i Bowleys ringhörna.
Vänta här nu. Det här börjar bli intressant, för det är lite fräscht. För ju mer vi pratar om All-Star och sånt där, så börjar det ändå väckas en liten tanke. Mm. Det är bra att någon rör runt i traditionella grytor. Mm. Det behöver liksom inte vara fel. Och sen så kanske inte
han känner lite lätt på det.
Exakt.
Han känner lite lätt på
det
en All-Star-match.
Det behöver inte betyda att det blir en All-Star-match. Men det gör ju inget att någon petar lite på den här gamla dinosaurien som är den europeiska fotbollen.
Det var lite som när Martin Åslund i söndags, under valdagen, när Martin Åslund twittrade ut och delade någon sån här uppenbar desinformationstweet från något trollkonto med att det föregår så uppenbart valfusk och att valet är korrumperat. Och så fick han hur mycket skit som helst från då alla som konstaterade att det där är ett trollkonto, du ska inte dela sånt här, du borde tänka. Alltså, och han, men det var bara, jag ville väcka debatt.
Man provocerar lite.
Det var
och vägra backa också, så mycket vart det. Istället för att bara, hej, här var jag snett på. Sorry alla, gå upp. Här ber jag om ursäkt.
Man vet ju att Todd Bowley kommer ju inte sträcka upp händerna och säga, nej, wow, hörni. Alltså, jag verkar ha missförstått hållningen gentemot en eventuell All-Star-match i det här landet helt fel. Jag får helt enkelt dra tillbaka trupperna och säga att där var jag snett på det. Utan han kommer ju säga, nej men alltså det där med All-Star-match, det var ju bara för att väcka lite debatt.
Ja.
Provocera lite.
Liten provokation bara.
Hur som helst, han har fått medhåll här nu. Eller han, ja, i alla fall, ja. Liksom, han har fått en kompis i ringhörnan.
Vem är det?
Och givetvis är det då den italienska ligapresidenten Lorenzo Cassini.
Jaha.
Som säger, citat, tanken på en All-Star-match i Serie A förtjänar vår uppmärksamhet. Vi kommer givetvis att titta på projektet och klubbarna att utvärdera för- och nackdelar, säger då Cassini. Alltså, jag kan inte tänka mig någonting mer skevt.
Men i Italien finns det ju någonting i nord och syd, men då ska man nästan ta spelare som härstammar från södra Italien och spelare som härstammar från norra Italien. Det kan ju bli nästan som Robot Wars.
Jo, jag vet, men jag tänker också att det finns få saker jag direkt känner mer skevhet kring än en All-Star-match nord mot syd i Italien. För att, ja, alltså, det är ju svårt med den italienska fotbollskartan kring Romklubbarna. De är inte nord, nej. Men de är inte syd.
Nej.
De är Rom.
Huvudstad. Exakt, de är Rom. Men de är mer syd än nord.
Jag vet, men om alltså så här, det man vill ha, det är ju det du är ute efter. Mm. Det riktiga, nord mot syd.
Exakt.
Men att liksom krama fram det bästa från Lecce.
Men hur väntat är det inte då att liksom, att italienarna hakar på det här? Alltså, de har ju något mindervärdeskomplex mot så att säga, mer väst än vad man själva är. Dels mot England, så här, men också bort mot staterna. Det finns ju någonting
liksom,
som hela tiden bubblar. Och som de tycker är intressant.
Ja, det är väl snarare jänkarkärleken som tar över handen här. Såklart, Cassini sitter där. Todd Bowley.
Mm, Tolsta. Wow.
Allstar.
Allstar.
Allstar. Ja, fint. Vi får se hur det slutar för ja. Bowley, Cassini och de här eventuella All-Star-matcherna. Vi kan i alla fall konstatera att det spelat Champions League tisdag, onsdag. Det har varit två härliga kvällar med två på förhand givna huvudrollsinnehavare. I tisdags så var det Robert Lewandowski som var tillbaka i München med Barcelona mot Bayern. Och igår så var det Erling Haaland som mötte sina gamla lagkamrater i Borussia Dortmund hemma i Manchester när City vände och vann och Haaland avgjorde. Gjorde givetvis på ett, så som jag uttryckte det i studion, numera klassiskt Haalandvis. Alltså det där har ju blivit hans signummål. Håll med mig.
Mm. Ja, men det blir, vi pratar mycket om alla de här unika målen och hur mycket vi går igång på unika mål och hur mycket vi har gillat liksom Zlatans karatesparkar på bollen genom åren. Och, ja, men när man gör mål som inte har gjorts tidigare, då äggar det i alla fall mig jävligt mycket. Det är så jävla sexigt när han är uppe där med foten och bara liksom sparkar in den.
Ja, men så här, det sjuka är ju att han är inte uppe med foten, han är uppe med fötterna. För att den där avslutstekniken är det ju bara han som sysslar med.
Alltså, det är ju spontant också, men jag köper det.
Liknelserna med Zlatan är ju såklart adekvata och givna att göra i sammanhanget. Men när du tittar på Zlatans konstmål genom åren, alltså han är ju så graciös, det är ju så mycket kampsport i de rörelserna. Han har ju sån full kroppskontroll, han ser ut som en karateballerina. Alltså det är så lika delar flummigt men estetiskt vackert. Erling Haaland, han hoppar upp med 2 meter norsk grisbondekropp, 1,5 meter i luften, sätter sig i luften och bara liksom trycker till båda benen i någon slags här benpressövning. Full kontroll.
Ja.
Alltså full kontroll på vad han gör och hur han ska träffa bollen. Och vad, men det är en helt unik rörelse som jag aldrig har sett förut på en fotbollsplan.
Nej, och det gillar man ju.
Ja, alltså absolut.
Det är någonting i det här grisbonde. Ni hade ett reportage från Norge.
Precis. Frida Nordström hade varit och vandrat i Bryne i Haalands gamla fotspår.
Exakt. Och där fick man ju liksom verkligen känslan av att Haaland har ju annars varit en diskokille lite grann för mig. Det har kommit ut filmer liksom när han lever livet lite grann nere i Marbella och sånt där. Och då har han inte riktigt, eller för mig har han inte riktigt identifierats med lilla Bryne och att vara son till en grisbonde. Nu är han son till ett fotbollsproffs, men du förstår vad jag menar. Att liksom hans rötter är från en liten håla i Norge.
Du kommer väl ihåg en av de första liksom videorna som läckte ut på Haaland när det då vände efter det första året. Han hade väl precis gått till Dortmund och så var han på någon nattklubb i Oslo, tror jag. Alltså det var sommaren mellan...
Känslan var ju att det var typ Bryn. Han var...
Ja, eller han gick väl i januari i och för sig.
Ja, men jag kommer ihåg bilden i alla fall.
Han blev utledd från en nattklubb.
Det kommer ju aldrig mer hända.
Nej, men alltså så här, men det man ska komma ihåg, där och då så var han väl 19 år. Och så blir han utledd, dyngrak, och så är det någon, alltså alla står ju med mobiler och filmar och han säger väl någonting. Alltså så här, världens mest...
Det var ju ganska lugnt för att vara...
Ja, herregud.
Liksom, alltså en utslängning.
Världens mest rimliga scen. Ja. Ett 19-årigt fotbollsproff som kommer hem, festar lite för hårt med polarna och så blir han förtankad. Och i Norden, där gör vi fan inte skillnad på folk och folk, utan du är oregelig. Vi kan bli av med vårt utskänkningstillstånd så att vi måste avvisa dig från vår lokal. Och det var liksom skandalen. Men då var ju, alltså dagen efter handlade ju om då att Haaland skickade ut bilder från när han då står och hugger ved med pappa Alf Inge i de här Brynetrakterna för att visa att
du
är en grisbonde pojk som du kanske ska hugga ved när du är hemma istället. Ja.
Nej, men det kändes ju inte 100% genuint då, utan bara någonting som han gjorde för att lägga en blöt filt på elden från dagen innan. Men efter reportaget igår och efter mål, kanske efter målet igår, grisbondemålet, då är jag beredd att ändra på det.
Verkligen. Den där grisbonden för övrigt, är det den skevaste norskan man någonsin hört?
Ja, den är märklig.
Totalt omöjlig att dechiffrera.
Men du måste hålla med om att...
Man ser ju i Fridas ögon att hon inte förstår enda ord.
Det här löser vi i översättningen. Så här, bara jag kan liksom fortsätta den här konversationen, det här samtalet. Ja. Men däremot, Haalands norska fattar ju till och med du. Ja. Pratar ju nästan svenska.
Det är nästan svenska är väl en stretch, men...
Ja, men alla svenskar förstår ju hans norska.
Ja.
Det är väldigt lätt att förstå. Jag vet inte om han gjorde sig till lite extra när han pratade med Olof Lund, men jag fick en känsla av att vi kanske ska ta den där gubben till Sverige.
Håland?
Ja, han pratar ju nästan svenska.
Aha. Du tror inte norrbaggarna håller ganska hårt igenom det?
Jo, kanske, men ändå. Jag fick stark... Jag har bara hört honom prata tyska och engelska.
Vi har ju Ishak. Såg du inte truppen?
Mikael Ishak?
Ja.
Ja,
han är med.
Ja, det är jättebra. Men Håla, ja. Det är ju inte det ett alternativ. Jag fick bättre känslor för Håland igår. Dels efter ett reportage och dels efter hans norska.
Mm. Nej, men jag tycker att han har varit, alltså, jag tycker också att man kan fylla på med hur otroligt...
Jag, till skillnad från dig och många som lyssnar på den här podden, gillar ju Norge. Håller ju ganska mycket på Norge när det är skidor och sånt där. Ja, men jag har ju varit mycket i Norge. Bergen. Och det är ju uppe i Trondheim.
Nej, men jag tycker man ska addera till liksom likeabilityn kring Håland här senaste tiden. Om nu folk har liksom förändrat sin syn på Håland de senaste veckorna. För mig har det inte gjort så mycket. Jag har gillat Håland sen liksom det där första hattricket i Salzburg i hans Champions League-debut. Men jag tycker också att det går att läsa in ganska mycket i att igår när han träffar sina gamla lagkompisar, alla kramas, alla ler, alla skrattar och skojar. Edin Terzic står med Olof Lund innan matchen och pratar om Håland och liksom den största respekt. Och, alltså, det verkar vara en spelare som...
Ja, men han är omtyckt.
Ja, han är omtyckt och han lämnar på ett bra sätt rent
socialt.
Han
är ingen gris.
Nej, han är bara en grisbondeson.
Ja, exakt.
Jag tyckte också att det var intressant. Sebastian Kehl, kommer ihåg. Gamla mittfältaren och lagkaptenen i Dortmund. Numera sportchef.
Höller gillar ju att prata om Sebastian Kehl.
Ja, det gör han. Absolut. Du kommer inte heller ihåg vad Union Berlin-tränaren heter, va?
Nej.
Det glömde man ju.
Det har jag glömt.
Direkt efter förra avsnittet.
Ja, det satte sitt.
Han hade något speciellt kort förnamn.
Ursi eller något sånt.
Fiss.
Urs.
Fiss Urs.
Urs tror jag heter. Någonting
Urs sånt. Fischer.
Kan vara för Urs Fischer.
Urs Fischer. Urs Fischer, Union Berlin-tränaren. Union Berlin-tränaren Urs Fischer. Skitsamma. Sebastian Kehl sa i alla fall då för några dagar sedan, någon vecka sedan, i kölvattnet efter den här transfern av Haaland till Manchester City, att det var det bästa som kunde hända för alla parter, för det var dags. Han hade inte kunnat stanna en säsong till. Det var liksom ohållbart med all fokus som låg på Haaland. Det var kanske inget jättestort problem i omklädningsrummet, men det hade blivit ett jättestort problem i omklädningsrummet ifall det här hade fortsatt en säsong till. För vi har så pass många bra och stora spelare utöver Haaland, men det blir liksom en helt skev fördelning av uppmärksamheten och fokuset på en spelare. Jag tyckte bara att det var ärligt och snyggt av Kehl att kunna prata så öppet om det. Att så här, vi fick de pengarna som vi ville ha gentemot den klausulen vi hade. Haaland fick flytta dit han ville. Alla nöjda och glada. Det var dags. Alltså så här, det fanns någonting i att han inte pratade om att så här, vi hade såklart jättegärna velat ha kvar Haaland två säsonger till, för det är en av världens bästa anfallare. Nej. Utan han var så här, det blev kanon. Ja. Kanon att han drog.
Ja. Toto Balotto är sponsrade, som ni vet, av våra goda finska vänner på K-Rauta, som finns i hela vårt avlånga land med en massa varuhus. Men de finns ju såklart också, det får ni aldrig glömma bort, på krauta.se. Nu är det ju lite förändringens tid. Löven byter färg och så kanske också ett rum gör. Varför inte då vara lite mer ambitiös och fixa drömrummet hemma? Vi vill välkomna hösten tillsammans med K-Rauta och pusha för en makeover hemma. K-Rauta har just nu upp till, lyssna, 30% rabatt på inomhusfärg. Och det är såklart ett utvalt sortiment som ni hittar på krauta.se och i varuhusen. Utöver det så är det också 20% på Bäckers väggfärg Moodcare. Takfärg, lackfärg och massor av tapeter. K-Rauta har samlat alltihopa på krauta.se/kategori/golv och vägg. Och då fattar ni ju att ni bara kan gå in på K-Rauta och klicka in där, så hittar ni alltihopa. Bli också medlem i K-Rautas kundklubb och ta del av deras erbjudanden. Så ni är redo för hösten. Nej, men sen vart det ju en rolig match, om vi kan stanna till lite vid
till
den.
Slut, ja.
Ja, och på tal om att prata om spelare så kände jag väldigt starkt för när Hasse Backe la ut en liten kärlekstext om Anthony Modest under matchen.
Jaså?
Nej, men ja, det är ingen stor uppskattning, utan han börjar ju med att såga honom. Ja, det är ju ingen bra fotbollsspelare. Liksom sådär. Men fan, han jobbar hårt i defensiven. Det är nyttigt att ha ett lag som fortsätter 3 sekunder längre än vad Backe hade tänkt. Men då kunde man ändå urskilja en viss kärlek till Anthony Modest. Mm. Han började liksom med, det är ingen världsspelare här liksom. Men så blev det, fan, han jobbar och han sliter för sitt lag och sådär.
Jag tycker matchen igår blev en nyttig påminnelse om vilken speciell säsong det här är. För att jag tycker att den där första halvleken, alltså så här, jag var också besviken. Jag tycker också det är roligare att titta på fotboll i högt tempo med mycket målchanser. Det får gärna falla ett par bollar i nät åt båda hållen, och att liksom så här, det trissas upp på läktaren av det som sker på planen. Men å andra sidan så stod jag igår och tänkte, det är också en så jävla komprimerad höst att det kommer komma matcher där de här typen av lagen vet att det enda den här kvällen handlar om, alltså nu pratar jag Manchester City då framförallt, det är att vi ska ta 3 poäng och att vi ska undvika skador. Ja. Vi får nöta ner de här motståndarna och så kommer vi göra det där målet förr eller senare. Och så länge vi klarar oss undan, ja,
men
så
lita på processen lite grann.
Ja, för att det kommer behöva tankas även i matcherna. Mm. Nu ställer ju Manchester City upp med mer eller mindre bästa möjliga lag, i alla fall mittfält och framåt.
Mm. Foden får hoppa in, va?
Jo, absolut. Foden och Bernardo Silva.
Men det är så liten skillnad.
Ja, och jag tror helt ärligt att Pep Guardiola trodde i alla fall. Nu fick han ju absolut inte det svaret och den responsen från de 2 spelarna. Men jag kan tänka mig att när man i en sån här match spelar Grealish och Mahrez istället för Foden och Bernardo Silva, så tror jag att man utgår från att Grealish och Mahrez kommer visa en hunger och ett sug efter att så här, jag är i slag, spela mig nu när det liksom drar ihop sig till de riktigt stora matcherna. Nu fick han ju noll och ingenting av det. Helvete vad det inte vill sig för Jack Grealish. Och Riyad Mahrez var ju iskall.
Ja, men Grealish är ju nästa sån här spelare som har värvat snordyrt och som inte levererade. Man börjar undra, hur ska de få tillbaka pengarna? Hur kommer de någonsin kunna lösa det här? Men jag tycker klubbarna, de stora klubbarna, har varit ganska duktiga på att just lösa sådana situationer, typ Kepa-grejer, när det inte har funkat. Och hittat en utlåning, eller hittat en försäljning till och med. För jag tror men, att det finns...
Vad är Kepa?
Ja, men han köptes ju snordyrt till Chelsea. Ja. Och så liksom, hur löser vi det här nu? Nu spelade han igår och jag menar, han är kvar i klubben. Och jag tror, alltså om man kollar på transferfönstret, så fanns det ju möjlighet att sälja dem till exempel Napoli. Eller låna ut dem, bli av med den stora lönekostnaden och sen kanske på sikt sälja dem. Nu kanske det var ett dåligt exempel, men jag tycker ändå att de stora klubbarna har blivit bättre på att lösa den typen av situationer. Jag tror att Jack Grealish i januari skulle kunna vara en sån spelare som kan lämna City, gå till en hyfsat stor klubb ändå och göra det bra där. Mm. Och gör han det bra, då har ju de en möjlighet att sälja honom. Men City, där är lite över nästan, känns det som. Hur ska han vända på det? För han kommer inte få så många chanser ändå.
Alltså, jag vet inte. I synnerhet när han... Alltså presterar som han gjorde igår, när han väl får chansen i en sån här match från start och så vidare. Jada. Det var inte det jag skulle säga, utan det jag skulle komma till var att jag tror att vi kommer få se en del såna här matcher under den här hösten, och det är nog bara att hacka i sig, för att Manchester City vet att vi kan inte trycka gasen i botten var tredje, var fjärde dag och tro att det ska hålla, utan vi behöver spara så mycket ben och så mycket kräm som möjligt till i vår och leda Premier League och hänga med i Champions League och inte slarva bort någon gruppseger här, så vi får bästa möjliga förutsättningar för att få en bra åttondelslott. Alltså, och det är det som ska göras. Ibland så kommer det såklart glimta till med de här gasen i botten insatserna. Femstjärniga där alla spelare springer allt vad de har och det är liksom City från sin bästa sida. Men det kommer också lika ofta komma såna här matcher där man går på tvåansväxel, treansväxel. Alltså, gör inte Jude Bellingham och Borussia Dortmund 1-0 igår, Då kommer ni fortsätta stå och bara liksom ticka 0-0 i lågt tempo till den 83:e minuten. Mm. Sen så kanske liksom City börjar trycka på en växel till.
Ja.
Men alltså, it takes two to tango. För att Dortmund är ju också där och vet att, ja, men det sa Kim Källström till mig under matchen när vi satt och kollade igår också, så att Borussia Dortmund, ja, men de kliver in i den här matchen lite avvaktande och agerar utifrån hur Manchester City agerar. De märker ju efter 5 minuter att oj, här kommer inga maxlöpningar, här kommer inga överlappar, här liksom springs det inte och hämtas några bollar, och det är inget bolltempo som är speciellt svårt att hänga med i, utan de går ju här och de rullar bollen i maklig takt, och det är väl bara att stå rätt då. Alltså, de spelar ju utifrån den fotbollen Manchester City spelar. Mm. Så att nej, det var en nyttig påminnelse om vilken säsong det här är och ja, vilket spelschema vi har framför oss här med tanke på ett VM som ska spelas november-december.
Ja, det är ingenting som är lätt heller i Champions League. Jag tycker att liksom, turisterna känns bättre än vad de någonsin har gjort. Alltså, lagen som kommer dit tycker jag, FC Köpenhamn gjorde en riktigt bra match igår till exempel hemma mot Sevilla. Mm. Kan till och med få med sig segern och går ju helt klart för tredjeplatsen minst där. Kolla på Napoli som har fått en flygande start och åker bort mot Rangers. Alltså typen av matcher som italienska lag har haft problem med i Europa. Eller hur? De senaste 15 åren. Att okej, nu har det gått bra i ligan. De har fått en bra start med vinst över Liverpool. Alltså Rangers borta, typisk sån match som Napoli åker och torskar. Mm. Men då vinner man istället med 3-0. Kanske man lärt sig någonting då efter alla år. Kanske tar det lite tid, jag vet inte. Eller så har man bara fått ruskig träff på värvningarna som man har tagit in.
Men fattar man slår Milan på söndag kväll? Alltså vilket jävla superbetyg till Napolis inledning. Första då, ja, fas av den här säsongen.
Ja, nej. Det går knappt att ta in. Alltså, nu leder man ju redan ligan. Man är inte full pott, men vad har man? 14 poäng i alla fall. Tillsammans med Atalanta där. Och, jag ser liksom inte heller, jag vet inte om de tänkte på det igår, men han bytte ganska mycket. Även om det är slutskedet av matchen. Och så kollar jag på de spelarna som kommer in. Raspadori, Politano går ut mot han Zerbin. Elmas som byts in mot Kvaratskhelia. Det är inga så här jättestora namn, men de håller för en rotation i Serie A.
Det var ett viktigt, viktigt mål också på Ndombele.
Jätteviktigt.
Att han kommer igång.
Ja, ja, verkligen.
För där finns det nog, alltså så här, han har ju dött den klassiska Premier League-döden. Otrolig i det land han kom från, i det här fallet då Frankrike, Ligan Lyon. Och så kommer han för stora pengar till Premier League. Det funkar inte. Och så går det 2 säsonger och helt plötsligt har alla dömt ut en sån spelare. Alltså, jag har sett så många Ndombele-figurer lämna England då igen. Och så bara ta det fart
igen. Nej, men att Napoli hittar de här spelarna som Politano och Raspadori som kommer från provinslag men har varit uppe och touchat på landslaget, inte fått sitt stora världsgenombrott riktigt, men de ligger bakom, de är liksom på hyllan precis nedanför, men att de kan utvecklas i Napoli och vinna stora matcher, det har de ju redan visat, och det kommer ju vara en fördel sen för Roberto Mancini och det italienska landslaget att de får spela de här matcherna. Men jag tror att de kan ta sig ytterligare ett steg till i sina karriärer. Så där de hittar rätt. Och med det sagt, med Kim och med Kvaratskhelia och Ndombele och så vidare. Och Osimhen får vi inte glömma bort, för det är inte länge sedan han kom till Napoli heller.
Nej.
Så måste man ju hylla Giuntoli, Napolis sportchef, som man sällan pratar mycket om.
Jag tycker man kan addera också Anguissa och Simeone, att plocka in honom i det här
exakt,
läget.
Exakt. Nu är Osimhen skadad och då vart ju Simeone köpet fullständigt fundamentalt för Napoli. För det hade nästan kunnat bli så att man startade den här säsongen utan.
Ja, men tänk om det här hade varit Petagna istället.
Precis som när Napoli fick Higuain skadad typ i det här läget, september någonstans. Och så stod man där utan en nia. Då löste ju Sarri det på ett fantastiskt sätt med Dries Mertens.
Det var väl Milik? Det var inte Higuain, utan det var Milik,
det var Milik.
Som
hade man knät. Man hade alltså inget alternativ till Milik.
Nej. Och så blev det Mertens.
Jag var helt säker på att det var Higuain. Ja, hur som helst så blev det Mertens. Och då, det var det bästa som kunde hända. Milik hade ju aldrig presterat som Mertens gjorde den säsongen.
Nej. Mega uppåt i Napoli, raka motsatsen i Turin. Ny förlust för Juventus, och då pratar jag alltså ny förlust i Champions League-termer. Man har för första gången i klubbens historia inlett Champions Leagues gruppspel med 2 raka torsk. Man sladdar ju också med en hel del poängtapp även i ligan. Trots då att det där 3-2-målet som Milik gjorde mot Salernitana i söndags borde ha stått. Men som jag såg Gazzetta dello Sport, eller vilka det nu var, konstatera här i morse på rubriken, att det är inte VAR som är problemet, Allegri. Mm. Alltså, i just det där fallet så blev man absolut rånade på små poäng. Men det är en isolerad bedömning i en situation. Ah, ja. Ser man till hur det ser ut på planen, där finns det stora problemet. Och det var ju väldigt tydligt igår igen. Benfica hamnar ju tidigt i underläge. Ändå så är det liksom, de tar tag i bollen, dominerar den där matchen, vänder och vinner fullt rättvist.
Jag har hört att ni i Champions League-studion och i, nu har jag svårt, är det fotbollslördag i Europa eller fotbollssöndag i Europa?
Det är lite både och, men framförallt fotbollslördag.
Nu i helgen är det...
Både och.
Ja, det är både fotbollslördag.
Fotbollslördag i Europa i övermorgon. En viss utrikeskorrespondent, Daniel Larsson, kommer finnas med i studion. Mycket
det är
trevligt.
Dålig studiorekrytering, tror jag.
Nej, det vägrar jag skriva under på. Ah, okay. Jag tror att det kommer bli skitbra. Framförallt just för att det är dubbla spanska matcher. Ah. Det är Barcelona-Elche först och sen så är det lilla nuggeten, Valencia-Celta Vigo.
Mm-hmm.
En match man vet Danne brinner för.
Jag ska göra honom riktigt nervös inför detta tv-framträdande.
Sen på söndag i alla fall så är det då Milan-Napoli parallellt med Madrid-derbyt, Atletico mot Real. Så att, det är fotbollslördag och fotbollssöndag.
Ni jobbar hela tiden här nu när det är Champions League. Och
vi ångar på.
Jag kör ju mycket nu för tiden Telia Play. För om man har Telia Play då, det stora abonnemanget på Telia, då kan man logga in på C-more till exempel med sitt Telia Play. Och så kan man kolla i C-more-appen, men jag kör ju bara Telia-appen.
Okay.
Det är så jäkla fint. Man kommer till första sidan och då ligger liksom Gugge högt där när det är Champions League-kvällar eller när det är fotbollslördag Europa-kvällar.
Mm.
Då är liksom bara rätt in på huvudrubriken, man sätter igång appen och så rätt upp i Gugges fischlöl, jag får säga, men i dina näsborrar.
Ja, eller så kan man ju skaffa Premium Plus-abonnemanget. Absolut. Hos C-more. Då får man ju all den här fotbollen och så kan man se Superettan och Allsvenskan från Discovery Plus och NFL förvärvades här nyligen. Och nu är ju hockeyn snart igång, va? Premiär nedsläpp lördag.
Jajamensan.
Det blir fint.
Ja, det blir...
Du var någonstans kring det här att vi har pratat
om
någonting.
Nej, men ni kastade er med begreppet da Juve kring spelare och sådär. Att man ska då vara värdig att spela i det stora Juventus. Det är det betyder. Och jag tänker liksom att det är inte da Juve att gnälla på ett domslut mot Salernitana.
Nej.
Som gjorde att man inte vann matchen. Det som är minst da Juve, det är inte en spelare eller Max Allegri eller någonting annat.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Utan det är det här jävla gnället över det där domslutet. Men det var ju roligt, hörde du Salernitanas president?
Nej.
Han, Juventus vill ju då spela om matchen. Så det finns också, inget reglement någonstans
också
i världen.
Det är så jävla naivt.
Ja, men verkligen. Och det är inte där Juve. Då sa ju bara Salernitanas president bara, any day boys, vi är redo. För vi vinner den här matchen om vi spelar om den.
Det var ju för sig jävligt vaket sagt.
Det är ju lite där Juve.
Ja, ja, herregud. Ja. Ja, men fy fan vad roligt sagt. Schnitzel till honom.
Ja, verkligen.
Vad har vi något namn på den här herren? Det måste väl varit han som tog över då efter Lotito, eller?
Ja, exakt när den soppan skedde.
För Lotito var väl tvungen att kliva ner som president när de gick upp
i Serie A. Men då började jag tänka på liksom, exakt vad som hände där. Men han heter Danilo Järvolino. Han är liksom nummer uno i Salernitana just nu.
Schnitzel.
Danilo Järvolino.
Schnitzel till
Järvolino, ja, exakt.
På tal, alltså innan vi släpper Juventus så tyckte jag också att det fanns någonting väldigt icke da Juve i då Arriva Bene. Ja. Nya sport, eller nya är väl kanske
att ta. Han är vd.
Ja, vd:n. Men det var någon då, för det hade fångats på film efter slutsignalen, så hade någon då skrikit Allegri out, eller liksom nu måste han bort. Och då svarar liksom Arriva Bene på läktaren, den här supporten. Jaha, betalar du fallskärmen då eller? Ja. Och det är också lite så här, alltså visst, jag vet att Juventus har liksom de flesta italienska klubbarna gentemot de andra stora drakarna en helt annan ekonomisk verklighet. Men är det någonting som inte känns da Juve, så är det att hålla fast vid en tränare som uppenbarligen håller på att köra liksom skutan på grund.
När Tuchel finns runt hörnet.
För att man inte liksom vill betala en fallskärm till Allegri. Det kostar lite pengar att sparka Allegri. Det fattar jag också. Men måste inte Juventus se längre än så? Mm. Förstår du vad jag menar?
Nej, hur länge ska de köra med Allegri och hur mycket kommer de förlora på det? Det är det som är balansgången här. Tror man att han kommer vända på det? Har han fullt förtroende som han själv säger att han har? Och då börjar man tänka på Axén direkt när man är ute och säger att han har fullt förtroende. Att han såklart kommer få sparken.
Jo, men här verkar det ju på riktigt överordnat att det kostar för mycket att sparka honom. Så det spelar inte så stor roll vad vi har för förtroende för Allegri.
Jo, men även de gör ju bedömningen, alltså balansgången, vad kostar det att ha kvar honom rent sportsligt? Kan vi förlora Champions League? Kan vi åka ur? Nu går man emot att inte gå vidare till åttondelsfinal. Och vad kostar det? Och så vidare och så vidare.
Ja. Det är Monza på bortaplan på söndag 15.00. Kanske helgens mest intressanta match.
Tråkigt att Allegri inte står där vid sidlinjen. Han fick rött kort efter
precis.
Kaoset.
Det är ju dessutom då Agnelli mot Berlusconi. Exakt. Så att, det finns väldigt många bottnar i den här matchen. Jag vill tro att det här är T-korsningen. För att vinner inte Juventus den här matchen, ja, men då måste man utnyttja landslagsbreak-möjligheten som dyker upp här med att skifta tränare. Kosta vad det kostar vill. Skulle man vinna, ja, men då går det att slicka lite sår i 2 veckor, få tillbaka lite spelare, nöta på lite grejer när väl folk ansluter igen efter sina landskamper. Och sen så har man ju faktiskt Maccabi Haifa gånger 2 här nu i Champions Leagues gruppspel. Ja. Där ska det ju gå och ta 6 poäng. Och så
de
var
inte
man
dåliga
in.
Dock.
Nej, verkligen inte. Verkligen
speciellt
inte.
På bortaplan såklart.
Kändes väldigt skönt att få rapporten från Daniel Sundgren att allt var lugnt.
Jag hörde att du hade ett sms i din ficka. Eller i telefonen kanske du sa.
Ja, i telefonen. Ja, telefon. Nej, men han lämnade ju plan 10 minuter in i den andra halvleken. Efter att ha satt sig ner, tagit sig mot bröstet, haft både bröstsmärtor och andningssvårigheter. Och med tanke då på vad han råkade ut för är det 3-4 år sedan? 4 år sedan? Med den här proppen i en lunga, så blev man ju jävligt orolig. Men som sagt, han rapporterade till Svanemar att allt är lugnt. Så det känns ju jävligt bra.
Toto Balotto är sponsrad av Circle K, drivmedelskedjan ni vet, som fan inte gör något annat än att försöka göra livet för dig och för mig och för alla andra så smidigt och så enkelt som det bara är möjligt. Ta bara det här med att blippa bilen till exempel. Laddar man ner Circle K's app Easy Fuel. Har ni inte gjort det? Gör det. Och sen reggar ett betalkort och sin bil via registreringsnummer. Så är det sen bara att rulla in på en station. Och så öppnas pumpen upp automatiskt eftersom den läser av din reggplåt. Det är så smidigt. Och när du tankat färdigt är det bara att pipa vidare. Eftersom både betalning och kvittohantering skett i appen. Det blir fan inte smidigare än så. I Circle K Easy Fuel-appen finns dessutom funktionen Tips en vän. Och den kan vara extra bra att fingra på just nu. Lyssna. Circle K erbjuder nämligen alla som tankar minst 30 liter mellan den 18 augusti och den 5 oktober. 2 månader C-more Plus. Helt kostnadsfritt. Men hur bra är inte det? Perfekt inför det stora mästerskapet som stundar om inte annat. Erbjudandet gäller för nya kunder av Simor. Och efter de 2 kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden. Helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K's kunder. Man behöver alltså inte vara medlem. Och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen. Och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ska vi säga någonting mer från gårdagskvällen? Real Madrid, 8:e raka segern den här säsongsinledningen i alla tävlingar.
Ja, otroligt imponerande. Såg man inte framför sig en lite sämre höst kanske, och sen så att man kommer igång så där svulstigt och vulgärt som bara Real Madrid kan bli när det vankas åttondelsfinaler och så vidare.
Ja, verkligen.
Men jag tror att det har någonting.
Det har ju också sett liksom så här, det har varit lite sämre. Jo. 8 segrar.
Ja, 8 segrar på och så matcher. Benzema skadad och så. Men jag tror att det faktum att man har fått in lite yngre spelare som har stor hunger i de här matcherna faktiskt påverkar lite mättheten i Real Madrid. Gör att det finns en hunger liksom ändå sådär i laget med ja, men det kanske var bra att släppa
Casemiro. Jag har ju älskat Fede Valverde länge nu, men jag tycker att han verkligen liksom går längst fram i det ledet du pratar om av yngre spelare som vet att alltså, nästa generation av Real Madrid är redan här och fan, alltså, jag kanske inte är den mest spetsiga spelaren i det här gänget, men jag är fan ledartypen. Alltså, Vinicius Junior och Rodrigo och alltså, de här spelarna i all ära. Fede Valverde är ju något annat. Det är ju en riktig jävla lagkapten som dundrar på där, var han än spelar, om det är så centralt eller ute till höger. Gjorde ju ett drömmål igår igen i en match där man faktiskt levde jävligt farligt. Jag var imponerad av Emil Forsbergs Leipzig som skapade både 3, 4 och 5 lägen att ta ledningen i den där matchen.
Jag såg ett highlights-paket på den matchen, alltså just på Emil. Ni hade plockat ut lite grejer. Det såg ut som att han gjorde en bra match.
Noterade du också hur fruktansvärt dålig planen var?
Ja, jättedåligt.
Alltså det var Friends Arena, liksom peak Friends Arena. Sen så, alltså det hänger väl ihop med, alltså du har ju sett den animerade, liksom färdiga versionen av Bernabéu, antar jag.
Ja, ja, absolut. Jag såg att du subtweetade en film på det, hur allting automatiskt då byter skepnad.
Alltså planen delas ju upp i liksom 6 delar och skjuts under arenan när det inte är match.
Och där under arenan kan gräset växa typ.
Exakt. Men
så jävla sjukt.
Jag misstänker att det här hänger ihop med nu då färdigställandet av det här. Ja. Alltså så länge man är i någon slags övergångsfas här så mår väl inte gräset kanon. Nej.
Så får vi se om gräset kan må bra även när det finns 6 eller 7 skikt.
Eller om det blir Friends-domen, diagnosen. Ja. Med han som satt ner på knä och sa det här är ju dött. Ja. Kan inte växa här inne.
Nej.
vad kan man göra då?
Ingenting. Nej, men det är ju det som sägs. De har försökt.
Det är bara
att
köpa ny matta, rulla ut och så får man spela på den så länge den håller. För att här inne kan ingenting leva.
Nej, men du vet, när någon rik, det var väl Stålmannen, Christopher Reeves. Alltså han vägrade acceptera att han blev förlamad. Han ramlade av en häst ju och så vart han förlamad från nacken och neråt. Men han vägrade acceptera det. Så att han spenderade ju alla sina pengar och liksom liksom gav all forskning till att så här, det måste gå att lösa. Jag måste kunna knalla igen. Men det gick ju såklart, det går inte att lösa. Än så länge går det i alla fall inte. Men
pun det intended, finns någon... Eller,
va?
Pun intended eller?
Vadå?
Inte heller det gick.
Nej, men det jag menar, det finns någonting i den här desperationen när det ändå är kört. Ja. Ja, samma från Friends Arena, liksom, det är kört, men man tar ändå in nästa expert och man forskar och så tar vi in nästa expert och betalar pengar och pengar och pengar. Och sen så frågar man någon som bara liksom har järnkoll, någon av dem som kommer att jag sa att det var ingen idé att betala min resa, mitt uppehälle och det dyra arvodet som jag har som gräsexpert. Nej. För att det kommer liksom aldrig gå, men de gör det ändå liksom, för att det finns något litet strimma hopp.
Real och Florentino Perez kommer ju såklart lösa det här. Det kommer ju bli den mest otroliga arenan som finns där ute när det väl är klart. När nu det är. Fede Valverde förtjänar all cred för målet och slitet och insatsen igår. Real Madrid tar 8:e raka, men jag tycker också att det kan vara på sin plats att vi följer upp det vi berörde i senaste avsnittet med då Marco Asensio som hade varit ute och gnällt och Ancelotti hade hanterat det som det überproffs han är.
Och vad konstaterade vi?
Att det här är liksom kanon.
Ja.
Och vad hände?
Gör mål.
Han skickar på Marco Asensio och Asensio gör ju det där målet. Och man ser ju i Asensios liksom ansiktsuttryck att liksom, ja, nu, allt är löst.
Jag mår.
Jag mår så jävla bra.
Nej, men det är inte ens nära. Och det finns inte ens i hans tanke att på något sätt fira missnöjt.
Nej, visa någon slags frustration. Spela mig mer.
Ja, exakt. tvärtom. Bara harmoni där.
Ja, verkligen. Kort bara innan vi släpper gårdagen och onsdagen. Vad gjorde du av Graham Potters debut i Chelsea?
Ja, men inte jättemycket mer än att det var en debut. Man känner igen Potters sätt att spela på. Det är just det här att Aubameyang startar på topp och Sterling går ut lite till vänster. Under Tuchel så har ju Sterling spelat nia typ.
Jo, men sen så fanns väl Aubameyang bara tillgänglig, ja, en timme för Tuchel.
Jag vet, men han har gjort en ganska bra Sterling i den här säsongsinledningen i den positionen. Så man har liksom ändrat om lite där. Det tror jag bara är bra. Han måste ju in alla de bästa spelarna. Så att, nej, inget speciellt egentligen, den debuten. Så han är ju ett dåligt resultat såklart.
Ja, och det är väl snarare det jag tar med mig. Att
Tuchel hade inte förlorat den
matchen. Alltså, det ironiska i den här debuten, det var att det var liksom, ja, men text, det var adelsmärket för Potters Brighton.
Jag har ju en
speldominans, hur många passningar mer än motståndarna, bollinnehavet vinner man, men man skapar för få riktigt heta målchanser, och de liksom målchanserna man har sätter man inte dit, och så behövs det ett och ett halvt anfall åt andra hållet för att släppa in en boll, och så blir det 1-1. Alltså det här krysset, XG-siffror inom parentes med allt vad det innebär, så är ju det här liksom Potters Brighton fram till och med, alltså, till den här säsongen. Nu har de ju gjort det mycket bättre, den inledningen på säsongen 22-23, men det här var verkligen liksom så här typiskt Brighton-kryss.
Men vet du vad jag gnuggar? Jag har gjort det lite för mig själv, och jag har tänkt att jag ska gnugga det här för mig själv. Jag ska inte komma ut som någon så här anti-Potter gubbe här, men jag orkar inte hålla saker för mig själv. Det är så tråkigt. Alltså jag gnuggar ju lite att han inte är där Chelsea. Alltså han ska vara i typ Brighton. Det är där han är som bäst. Jag vet att jag också var med i senaste avsnittet och pratade om att fan vad häftigt det ska bli att se Potter med alla de här stora spelarna, och jag tror ändå på honom. Så här. Sen har det gått en vecka sedan dess, och nu känner jag bara, inte bara på grund av det här resultatet, det är bara någonting som bubblar i magen. Magkänslan som man alltid ska följa.
Jag tycker att du glömmer en viktig aspekt här, för jag förstår precis vad du menar med att han inte är liksom då, inte för att uttrycket da Chelsea är lika etablerat som da Juve, men glömmer du inte bort lite att det här är Todd Bowleys Chelsea? Det här är liksom jänkargubben, All-Star-matchernas heliga fader.
Men han är för, jag tänker da Chelsea så som de har sett ut sen Abramovich kom. Och att de ska vinna titlar och vara med och så vidare.
Du tänker på Abramovich Chelsea. Ja. Du tänker på Ancelotti,
Chelsea är
Scolari.
Inte
du tänker på liksom Mourinho. Du tänker på de största tränarna.
Du tänker att Chelsea är inte da Chelsea.
Exakt. Ja. Alltså, Todd Bowley håller på att skapa ett Chelsea som ska åka på uppvisningsturnéer i USA, ja, spela All-Star-matcher och liksom vara,
ja,
amerikanska Jippo,
ja,
Premier League-skeppets fana högst upp i masten. Och jag är helt övertygad om att, alltså, så här, är det någonting Todd Bowley har sålt in till mig, är att han har en jävligt klar vision om vad hans Chelsea ska vara. Mm. Och då får man ju utgå från att i rekryteringen av den nya tränaren så har han varit väldigt tydlig med Graham Potter. Att det är det här som gäller. Ställer du upp på det här? Och i det så tror jag att det finns liksom en tydlig tågordning i vad som kommer ske och vem det är som call the shots. Och att det var det Tuchel vägrade ställa upp på.
Sen får han ju väldigt mycket betalt, va, Potter här. På att kliva in och vara hans gubbe och gör lite som han säger. Det är 4-4-3, då ska han fan försöka peta in en till gubbe så där. Alltså, han kommer göra väldigt mycket vad ägarna säger. Jag tror det. Ja. Alltså, duktig hund lite grann.
Men det är lite marionettvibbar får man ju.
Ja. Och jag menar, det finns ju tränare som har lyckats genom att vara marionettgubbar tidigare också. Alltså, du behöver inte vara superstark och hela tiden driva ditt lag framåt. Du kan faktiskt lyckas. Prandelli är en sån, va? Aziendalista som följer vad presidenten säger.
Ja, vi får se hur det fortsätter se ut här för Potters Chelsea. Det vi i alla fall kan konstatera, det är ju att man inte vinner den här matchen och nu efter två omgångar bara står på en poäng när det är dags för att möta Milan. Alltså det kan mycket väl sluta med att Chelsea bränner det här avancemanget efter att ha missat en trea igår.
Definitivt.
För jag tror att Salzburg ska ju parallellt möta Dinamo Zagreb gånger två.
Ja.
Alltså jag utgår från 6 poäng där.
Absolut.
Och tar Salzburg då 8 poäng på de här 4 första, så missar ju inte österrikarna det avancemanget. Nej. Och då ska Milan eller Chelsea.
Ja, jag vet, men det, jag hör vad du säger, men det skulle också kunna vara så att det blir kryssmatch.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där och att sen när det är två omgångar kvar att de här större lagen har blivit ännu bättre och fått ordning på saker och ting. Så att det blir noll poäng i matcher. Så att, jag tror nog att de grejer i slutändan ändå.
Ja, vi får väl se. Jag säger att Salzburg kommer vara ett av två lag som går vidare. Så får vi se om det blir Milan eller Chelsea som gör dem sällskap.
Nej, det blir Milan-Chelsea vidare.
Okej. Okay. Vi vänder blad i kalendern bara, tillbaks till tisdagen, för där fanns det ju ändå en del högintressanta matcher ändå att beröra så här två dagar senare. Bayern München, Barcelona, vad gjorde du av 2-0 till tyskarna?
Framförallt gjorde jag någonting av den här matchen, alltså när kvaliteten på spelarna och alltså på båda lagen, både individuellt och kollektivt, är så ruskigt hög. Det är sällan man ser den typen av matcher. Det här är dessutom ett gruppspel, så man kan vara lite mer avslappnad än i en kvartsfinal i Champions League. Vilket gör att jag tycker att man får ut ännu mer av den individuella briljansen sådär, av spelarna här. Jag tyckte bara att det var det är sällan jag kan sitta och kolla på en fotbollsmatch och bara njuta av hur jävla hög nivå det är på spelet.
Jag var jävligt imponerad av Barca. Alltså deras första halvlek.
Verkligen.
Hur de åker till Tyskland och tar tag i den där matchen och är bättre än Bayern München på alla sätt och vis tycker jag.
Sen
det imponerade på mig.
Ja, men det gjorde det. Och sen en prestation i den här matchen. Och det är en sak som jag är ruskigt svag för. Det är genombrott. Alltså när spelare bara tar bollen och bara går rätt igenom. Det ser ju typ aldrig i toppfotbollen. Alltså dels för att det bättre laget ofta har possession. Det ska ju till en riktig kontring liksom, för att du ska göra ett genombrott eller springa förbi din försvarare. Men alltså det Leroy Sané gör på andra målet, det är liksom mitt i bollen passas runt lite på mittfältet. Jag tror att det är någon som bryter, men man ser sällan ett sånt mål. Han bara tar bollen och bara bryter rätt igenom och det går inte att stoppa honom.
Nej.
Jag är svag för den typen av genombrott och precis som med Haalands mål så är det ett mål som man ser väldigt sällan.
Ja, jag håller med dig. Det var ett vackert mål.
Fan vad bra han är, Sané. Alltså.
Ja. Men alltså förra veckan mot Inter, det var ju...
När var det han var dålig? Man kände att det är lite valpig gubbe. Han tror man inte speciellt mycket på.
Nej, men han hade ju lite halvjobbigt i England i City. Och det är väl inte så konstigt när man har Leroy Sanés fysik och man möter Crystal Palace och West Bromwich och Everton och alltså de lagen. Det är väl klart att det märks i det spelet att man inte är på den nivån. Men jag tycker att även i City, när Leroy Sané får visa sina spetsegenskaper så var han ju otroligt bra där också. Sen åkte han ju på den där långa knäskadan och var borta ett tag. Hamnade ju lite snett i Bayern München. Alltså, minns bara, det var väl i fjol så sent som dess att Allianz Arena buade åt honom. För att han hade en ganska infekterad relation till dem. Nu är det ju som du säger, alltså, han är ju en av lagets absolut bästa spelare.
Han har också fått en attityd som är förändrad. Han blir lite arg på medspelare, motståndare kan jag säga. Det kanske han också blir, men medspelare. Han ställer ganska höga krav ute på planen, tror jag att det är det. Och det syns tydligt. Men det ska man ju kunna göra också när man gör den typen av mål som han gör, mot Barcelona dessutom.
Mm. Jag tycker det var jävligt kul också att se hur många extremt unga spelare som i en sån här match är så dominanta. Alltså Musiala, Gavi, Pedri, Alphonso Davies. Alltså det är en annan fotbollsvärld som man själv växte upp i, där oj, kolla, nu byter de in en 21-åring. Nu startar de absolut bästa lagen med 2, 3, 4 spelare som är under 22-21 år. Mm. Så det är snarare regel än undantag att de här lagen har sina tonåringar som också är, ja, men, riktiga förgrundsfigurer. Fantastisk match, men förvånande måste man ju säga att Lewandowski bränner de lägena han gör, i synnerhet den volleyn han ska ta med högen från nära håll.
Rätt svår.
Inte för Lewandowski.
Nej, kanske inte, men den är svårare än vad alla vill få den till.
Noterade du också ambivalensen från hemmapubliken? Ingen visste riktigt om man skulle bua eller om man skulle jubla. För att Lewandowski, han bjöd ju verkligen upp till att så här, det är inte er jag har liksom haft problem med. Det var inte er jag bråkade mig bort från, utan han ville ha ett nytt äventyr. Han liksom upplevde att Bayern München satte stopp för det. Det där får man väl tycka vad man vill om. Det slutade i alla fall som det gjorde, och han verkar inte vara bästa polare med Oliver Kahn och gänget. Men han var ju verkligen tydlig med att krama om gamla lagkompisar och applådera publiken när han kom ut och så vidare. Men sen så när han fick bollen, första sekvensen i matchen, det blev helt tyst.
Ingen visste vad han skulle göra.
Ingen var såhär, ska vi bua här nu, eller ska vi applådera? Det var så jävla märkligt.
Kanske
var
bra att han inte gjorde det där målet. Alltså, så slapp de hamna ännu mer i en ambivalent situation, publiken. Ja. Noterade två saker. Det ena är ju musiken som spelas vid målet. Mm. Är det ser man armkrok på läktarna står de och dansar. Jävla fint. Älskar Van Bayern. Jag ska flytta till München. Dunderstad för övrigt.
Går ju heller aldrig att sluta tänka på att det knullades på läktaren.
Nej, jag vet.
Man vill ju också så jävla gärna att startskottet till det knullet var målgänget.
Ja, men det är det. Ja, otroligt stort. Har inte varit i München, åk dit. Det är liksom det bästa restipset efter Valencia som jag liksom kan skicka ut här. Då får ni dessutom se alla de här ungdomarna spela fotboll. Men sen måste du ju mysa lite med att Marcos Alonso är given vänsterback nu och att Jordi Alba är satt på bänken.
Alltså jag vet ingenting om vem som är given vänsterback i det här laget. Fan vad de byter. Balde finns i det här nya unga.
Okej, okay, men Jordi Alba spelar inte speciellt mycket. Han har varit på bänken de senaste två matcherna. Han spelar mot Pilsen. Pilsen. Victoria Pilsen. Och han spelar väl lite mot Sevilla. Sen har han varit tre matcher helt bänkad. Mm. Jo, men jag menar, han har ju varit en av lagets viktigaste spelare. Han har väl varit en av de spelarna som har spelat mest också. Minuter, tänker jag.
Spelat mest och spelat bäst. Alltså, alla jävla statistiska
underlag. För mig kom det från ingenstans.
Jag håller med dig. När det i slutet av fönstret var så här, ja, men Barca ska squeeza även Jordi Alba, och han ska till Inter, och Jordi Alba vägrar Inter, och det var märkligt. Men han känns
dålig värvning för ett lag.
Ja, det tror jag också. Det vi kan konstatera är att han känns inte speciellt nostalgisk, Xavi. Han har inga problem med
det
liksom.
Nej, det tror jag är bra också.
Piqué, bänk. Jordi, bänk.
Nej, men man måste ha den pondusen om man ska vara tränare och göra en generationsväxling i Barcelona, och det var det han anställdes för, inte för att göra Jordi Alba eller Piqué glada.
Avslutningsvis då, Liverpool gjorde till slut 2-1 mot Ajax hemma på Anfield, tog ju en det är lätt att överdriva segrar i september, för det är sällan där säsonger avgörs. Men i det här fallet känns det inte. Ja, men i det här fallet så känns det inte överdrivet.
Nej.
Det var sån jävla tyngd bakom det där segermålet. Och Klopp visade med all önskvärd tydlighet lättnaden och vad det betydde. Thiago pratade om det också.
Från sen två matcher mot Rangers här nu också.
Exakt. Och så har man i och med drottning Elisabeths bortgång fått vila lite hemma i England. Alltså jag tror att...
Även om jag tror att de behöver spela. Förstår vad jag menar?
Jo, alltså, men i det här fallet så behöver man ju också... få
tillbaka Thiago
ska inte spela var tredje dag. Nej. Han får inte gå sönder. Jag tror att det där inte ska underskattas heller. Andy Robertson, nu har väl han varit ganska svag och Tsimikas varit ganska bra, men ändå, jag tror att det där kommer gynna Liverpool. Men det ska ju också sägas att man var ju bra i den här matchen. Det var ju ingen flaxseger, även fast Ajax har ju ett jätteläge för Daley Blind där att nicka in 2-1. Liverpool hade ju skapat mängder med chanser för att vinna den här matchen, och man vinner ju välförtjänt, det vill jag verkligen säga. Och jag tycker också att det var en insats som var väldigt mycket av det Liverpool som man inte har sett hittills under den här säsongen.
Du ser, jag märkte att man har den här 9-0 mot bompan mitt i det här.
Jo, men den betyder liksom ingenting
för mig. Jag håller med om att det inte gör det heller. Det är en urladdning. Jag tänker att en sån match kan få igång spelare ändå.
Ja, jo, herregud, absolut. Mm. Men uppenbarligen inte. Men nu är nog Liverpool på en helt annan plats än vad man var för bara några dagar sedan. Och Thiago sa ju själv i intervjun efteråt att ikväll kunde vi vara oss själva. Vi visade att vi kan fortfarande det här. Vi glömde bort lite vad det innebär att spela i Liverpool och vad det är att vara Liverpool. Men
nu
jävlar är vi på kurs igen.
Vi får se, vi får se.
Ingenting annat från Champions League-omgången som var?
Nej, men det är klart man kan prata om varje match och ägna en tanke åt allt. Men jag är imponerad av Sporting som vinner över Spurs, även om den segern satt långt in också för Sporting. Inter studsar tillbaka och det kan vi, eller det kommer vi få anledning att prata om framöver också, men de var inte i Liverpools läge riktigt, men det var dags för Inter att vinna, och jag tror att det var viktigt för Simone Inzaghi, jag tror att det är viktigt för hela laget att man vann en lurig bortamatch ändå i Tjeckien.
Mm. 6 poäng också efter 2 spelade på Klubb Brygge. 4-0 borta mot Porto imponerar storligen på mig. Mm. Dessutom sista målskytt i den här matchen, blott 17-årige Antonio Nusa. Mm. Champions League-historiens nu näst yngste målskytt genom tiderna. Han är från?
Han är ju såklart ifrån...
Norge?
Nej. Jo. Är han från Norge?
Nej, buss.
Jag orkar inte.
Det är så jävla irriterande. Det slutar inte.
Nej, det är otroligt. Nåja, du Gustav, en sak att tänka lite på här i helgen. Kanske inte gäller dig så mycket, men ni som lyssnar, vi har en dundertävling borta på vår Instagram med Pepsi Max. Där man kan vinna en kyl som är fan helt otrolig. Det ser ut som en burk och sen så ligger liksom burkarna i och man kan bara plocka ur. Så var med och tävla. Och för er som är i Göteborg så är det Liseberg Live på fredag där Syster Sol uppträder. Det vill vi också tillsammans med Pepsi Max upplysa alla om. Så var med och tävla. Ni som är på västkusten, gå till Liseberg och Liseberg Live.
Tycker vi kan avsluta episoden med någon härlig Syster Sol-dänga.
Tycker jag också.
Hon är fin.
Ja, och innan vi avslutar så har vi såklart en trippel. Jag hoppas att ni hänger med här inne i helgen. Vi känner i alla fall att vi har knåpat ihop en bra trippel. Över 2,5 i Häcken Bayern. Jävla surt att vi inte fick in ett mål där i första halvlek i derbyt senast. Då hade nog den gått in. Vi hade ju båda lagen göra mål. Hur som helst, här smäller det till i alla fall över 2,5 mål i den här viktiga matchen. Newcastle vinner med 2 mot bompan. Inga konstigheter. Alexander Isak så kan nog sätta lite på bollar bara han. Och sen då, rak seger för Inter. Jag vet att Udinese har gått bra så här i inledningen på säsongen. Men, lite vind i seglen från den här segern mot Victoria Pilsen. Vi tror starkt på Inter. Vi bara kliva in på godbitar. Boostad odds borta på Betsson. Och rygga för alla 18-åringar. Stödlinjen.se om man har problem med spel.
Rent generellt så måste jag säga att jag älskar att spela storlagen innan landslagsuppehåll.
Ja.
Det är som att de alltid har liksom en växel att peta i, att nu finns det inte så mycket att spara på, så nu kan vi liksom, nu kan vi gå gasen i botten här.
Verkligen.
Vi hörs igen på måndag. Lite speciellt avsnitt då. Vi kommer spela in det under söndagen. Återstår att se vilket klockslag på söndag vi bandar. Jag ska nämligen åka till USA på måndag morgon. Så det blir ett måndagstutto inspelat på söndagen. Ni får ha överseende med det här. Sen så väntar alltså ett gästavsnitt med Anders Svensson. Följt av ett avsnitt med Olof Lund. Vi ska prata landslagssamlingen som vi då kommer vara mitt i. Men framförallt så kommer vi prata om hans nya bok som kretsar väldigt mycket kring det stundande världsmästerskapet i Qatar.
Ja, men det blir ju vårat lilla grepp tillsammans med Olof kring allting som har varit med Qatar-VM.
Exakt så. Så ha en jävla trevlig helg till dess att vi hörs igen. Här kommer Syster Sol, ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti. Vilken kombination. Försöker tysta våran sång, en bara bara bong i huvudet på Babylon. Får de tänka om en kärleksrevolt från alla vi som synat dem, som försöker tysta våran sång, en bara bara bong.
kommer höras högt i alla ghetto kidsens frur. Pumpas ut i eten genom Facebook och YouTube. Och vi är trötta på deras översitta stil. När vi steppar upp på micken och berättar vad vi vill. Vi för folkens talan till ett tvärbreaky beat. Med one drop of us så krossar vi den myt som säger politiker ska vara folkrepresentanter. Men riksdagen jäckar bara massa gråmoraltanter som glömt vad det innebär att leva ett liv där hjärtans väg är ditt enda alternativ. Här är en kärleksrevolt från alla vi som synat dem som försöker tysta våran sång. En bara bara bång i huvudet på Babylon får de tänka om. En kärleksrevolt från alla vi som synat dem som försöker tysta våran sång. En bara bara bång i huvudet på Babylon får de tänka om.
Jag vet de känner hat för de vet att det vi säger är sant. Och all folk kan börja finna det intressant. De känner hat för de vill inte att sanningen ska fram. Så de satsar allt på att haffa våra gram. Vi tvingas trampa, pampa, trampa oss fram. Oavsett du sippar som oss eller bara ibland. Du är en fet och stänger upp texten som sätter staten i brand. Babylon de skriker sänk, vi höjer basen så fan. Vi garvar hårt åt att ni vill lacka. Tänk på en liten låt kan få munnar och snacka. När vi ser det grina är vi bara stackars. Om ni sen ger oss reklam vore tacksam. Babylon hatar reggae och hiphopkultur. De vill tysta ner oss men de vet inte hur. Spriten puffas på då ropas det censur. Gör som jag vill för sån är min natur. Mördar dem i mål men man gör mördar dem i dur. Mina ord är som kul om man nu kommer den skur. Sanningen kommer alltid komma ut. Babylon är redan nu.
Det här är en kärleksrevolt från alla vi som synat dem som försöker tysta våran sång.